Under temat Hållbarhetsdagarna hölls i mitten av maj en föredragsserie med den gemensamma nämnaren Risker och möjligheter i vårt samhälle. Programmet som följer handlar om hur vi kan nå visionen om en hållbar stad. Här talar Josefin Wangel från Kungliga Tekniska Högskolan om begreppet hållbar utveckling.
Jag heter som sagt Josefin Wangel och är forskare på KTH här i Stockholm. Om jag inte hörs, om ni vill att jag ska höja rösten eller prata långsammare eller artikulera mer, så får ni säga till. Jag lovar, jag tar inte illa upp för 5 öre. Jag är också uppvuxen i Tyresö, i Öringe. Och det jag ska prata om idag, det är vad en hållbar stad egentligen är. Och jag kommer inte trumma fram en definition som jag kräver att alla ska köpa. Utan jag kommer snarare fokusera på att problematisera det här begreppet hållbarhet och problematisera begreppet hållbar stad med syfte att ni ska kunna ställa ännu mer knepiga frågor till planerare, byggherrar, politiker, hyresvärdar, bostadsrättsföreningsordförande och så vidare kring detta. Och jag kommer börja med att prata lite om hållbarhet. Det är ett begrepp som nästan alla känner igen, eller som alla känner igen, och som många har en ganska intuitiv förståelse för vad det handlar om. Men jag menar att man måste ha mer än en intuitiv förståelse för hållbarhet om man faktiskt ska kunna omsätta den till praktik. Sen kommer jag prata lite om staden eller tätorten, och för att till sist försöka koppla ihop de här två. Vad händer när man har hållbarhet och plussar ihop det med staden? Vad händer då? Och har ni frågor, eller om jag använder såna här knepiga forskarord som jag försöker sålla bort, men det är lätt att bli hemmablind, så får ni också gärna ställa frågan eller säga: hörru du, nu förstår jag inte vad du menar när du säger Eva på transpirationsteorin exempelvis. Det kommer jag inte säga fler gånger idag. Så hållbar utveckling då. Det här begreppet lanserades på bred front under 1980-talet. Det användes redan innan dess, framförallt av tillväxtkritiska rörelser. Men det var i och med Brundtlandrapporten som kom 1987 som begreppet hållbar utveckling fick en politisk förankring över hela jorden. Och på ett övergripande plan så kan man säga att hållbar utveckling är ett begrepp som har ett syfte. Vi vill någonting med det här. Till skillnad från begrepp som stol eller tröja eller vackert väder, så vill vi använda det här begreppet hållbar utveckling för att peka på en förändring som vi vill åstadkomma. Och den förändringen, den handlar om att vi ska kunna nå ett mer önskvärt samhälle i framtiden. Och det här innebär att hållbar utveckling är ett normativt begrepp som går att tolka på flera olika sätt, därför att vad som är önskvärt, det varierar ju från person till person. Och i Brundtlandrapporten, som var en FN-rapport, så definierades hållbar utveckling så här. Jag tror att många känner igen den. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Är det någon som har något emot den här definitionen?
Alltså, om hela världens befolkning skulle ha samma standard som vi har här i Sverige,
så blir det knepigt för den ekologiska hållbarheten.
Det blir knepigt på många områden.
Absolut.
Det är lite inne på samma spår, alltså tillfredsställa dagens behov. Det är ju också, vad är dagens behov? Är det upplevda behov eller faktiska behov? Och upplevda behov i konsumtionssamhället kanske inte går att tillfredsställa om man ska... Alltså det blir motsägelse här.
Precis. Så vad är egentligen behov? Det är också en jättebra kommentar. Så är det också. Hur vet vi vad framtidens generationer kommer behöva? Jämtlanddefinitionen har ofta blivit utskälld därför att den är för vag. Och det finns ett skäl till att den är ganska vag. Det är ett politiskt dokument. Det är viktigt att komma ihåg. Men i en bisats som följer på den här så definierar man faktiskt behov till att inte handla om våra behov av nya mobiltelefoner och en ännu större plattskärms-tv. Utan det handlar om människor som bor i fattiga länders behov att få en grundläggande välfärd. Det är de som ska prioriteras. Men det är den här delen av definitionen som används allra oftast. Och det är den som företagsledare, politiker och andra brukar skriva under på. Och då glömmer man liksom bort att det faktiskt finns en prioritering i den här definitionen. Den andra förtydligandet utav den här definitionen handlar om att den utveckling som ska ske, den ska ske inom de bärande gränserna för vad jordens ekosystem klarar av. Så att idén om att jorden är ett begränsat ekosystem med begränsade naturresurser finns också med i Brundtlandrapporten. Men inte heller syns den i den oftast citerade liksom, utsnittet. För att ytterligare förtydliga det här med hållbar utveckling så brukar man ofta dela in det i olika dimensioner. Och de här dimensionerna, det är inte heller någonting vi kan liksom gå ut och hitta i verkligheten. Utan det är konstruktioner, tankemodeller som vi har skapat för att lättare kunna tänka kring hållbar utveckling. Och det vanligaste sättet är att dela upp det i tre dimensioner som är den sociala hållbarheten, den ekologiska hållbarheten och den ekonomiska hållbarheten. Och det vanligaste sättet att placera de här olika dimensionerna i förhållande till varandra är det här så kallade Venn-diagrammet. Det är också det som lyfts fram i Brundtland-definitionen eller ofta lyfts fram i samband med Brundtland-definitionen. Problemet med den här modellen är att här ges varje dimension samma vikt och värde. Man säger inte att det ena är viktigare än det andra. Utan man pusslar ihop dem lite snyggt. Och sen tror jag att hållbar utveckling är det som händer här i mitten. När liksom alla tre dimensionerna överlappar. Ett annat sätt att presentera de här dimensionerna är i form av den så kallade bröllopstårtsmodellen. Där man istället har skrivit in eller man visualiserar att vissa dimensioner är mer grundläggande än andra. Har vi inte en ekologisk hållbarhet, då kommer människan som biologisk varelse inte kunna fungera. Och då är det fullkomligt meningslöst att prata om social hållbarhet. Eftersom social hållbarhet kräver att det finns människor som har ett samhälle. Och på samma sätt så kan man säga att utan ett fungerande samhälle så är det ingen större vits att prata om den ekonomiska hållbarheten heller. Därför att den ekonomiska hållbarheten är ett smörjmedel för att våra samhällen ska kunna fungera. Vad som ingen av de här modellerna uttrycker, det är dock vad som händer mellan de här olika lagren i bröllopstårtan. Och där brukar man ofta prata om så kallade win-win-situationer eller win-win-win-situationer. Men allt för ofta så handlar det snarast om konflikter och om prioriteringar som behöver göras. Och det är där det blir viktigt att komma ihåg att hållbar utveckling är ett normativt begrepp. Olika människor kan ha olika prioriteringar. Kort då, vad som ingår i de här olika dimensionerna. Och den ekologiska hållbarheten brukar man ofta, och jag har valt att definiera här idag, som att det handlar om allt som har att göra med jordens biologiska, kemiska och geologiska system som ju hänger samman till ett system. Och där hittar vi sånt som vatten, luft, biodiversitet, ekosystemtjänster och så vidare. Den sociala hållbarheten handlar om människan och våra sociala system. Och där hittar vi sånt som mänskliga rättigheter, rätten till kultur och kulturarv. Kunskap är något som man ofta brukar glömma bort när man pratar om social hållbarhet. Även infrastrukturer, alltså det fysiska rum som våra samhällen finns i. Och institutioner, rättsväsende, det politiska systemet och så vidare är ju viktiga beståndsdelar för den sociala hållbarheten. Men en stor skillnad mellan de här två är att vad gäller den ekologiska hållbarheten Där vet vi ganska väl vad ekosystemen tål idag. Vi vet hur många partiklar per miljon av olika föroreningar som man kan släppa ut utan att fiskar och andra djur blir lidande. Och det innebär att vi kan definiera hållbarheten på ett ganska absolut sätt. Vi kan säga så här mycket föroreningar och inte mer. Vi kan säga så här sammanhängande och hållande på samma gång behöver grönstrukturerna vara för att de ska kunna fungera som spridningskorridorer för olika arter. Men när det gäller den sociala hållbarheten så vill vi inte definiera den på samma sätt. För att vi människor tål ju väldigt mycket mer än vad vi tycker att vi ska behöva uthärda. Så vad det gäller den sociala hållbarheten så blir det här med det önskvärda ännu mer tydligt. Människor klarar ju uppenbarligen att leva i extrem fattigdom, men vi vill inte att de ska behöva göra det. Ytterligare ett exempel på hur man kan definiera hållbar utveckling kommer från det naturliga steget, som är en internationell organisation. De har formulerat jättehårda systemvillkor för hållbar utveckling. Man ska förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen, av ämnen från samhällets produktion i naturen, inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder, inte hindra människor att tillgodose sina behov. Här finns det ganska lite utrymme för kompromisser om man ska tolka de här bokstavligt. Om man dock tittar på hur det naturliga steget har jobbat med företag så visar det sig att det finns ett visst kompromissutrymme. Så att det här är snarast en målbild för framtiden än någonting som man håller stenhårt i varje förändringsprocess. Ännu ett exempel som lanserades för bara några år sedan är idén med planetära gränser. De planetära gränserna, eller på engelska så kallas de för a safe operating space for humankind. Alltså det utrymme som vi människor kan agera inom utan att förstöra den naturresursbas som vi lever på. Och den gröna ringen i mitten här, det är det här säkra området. Och det jag gillar med den här modellen, det är att den visar att vi människor, vi får påverka miljön. Vi får såga ner träd, vi får ta upp en del mineral från berggrunden. Men vi får göra det med måtta. Och till skillnad från det naturliga steget så ger det här en bättre bild av vad handlingsutrymmet faktiskt ligger i. Jag vet inte om ni kan läsa här. De här olika kategorierna är sådana som man har kommit fram till är oumbärliga för att jorden som ekologiskt system ska kunna fortsätta fungera. Åtminstone så att vi människor kan leva i det. Man kan ju tänka sig framtider utan människor också. Och då är det inte lika noga med temperaturer och syrehalter och så vidare. Då kommer det andra arter. Men om vi vill liksom behålla ungefär det vi har idag. Så är det här man behöver hålla sig till. Då har vi klimatförändring, försurning av haven, ozonförtunning, väve- och fosforcyklerna, färskvattenanvändning, eller sötvatten heter det på svenska, sötvattenanvändning, landanvändning, alltså om vi bygger hus på den bördiga jorden eller om vi odlar på den, biodiversitet, atmosfäriska föroreningar och kemisk förorening. Och de som inte har något rött alls, det betyder inte att vi är home safe, utan det betyder att det här är sådana komplexa frågor så att man har inte kunnat räkna på det. Man vet inte hur mycket kemikalier vi släpper ut och vad det får för påverkan. Vi vet inte hur mycket sådana här aerosoler som vi släpper ut och hur mycket det påverkar. Det röda markerar människans påverkan idag. Och där ser ni att det finns vissa områden där vi fortfarande ligger inom vad vi faktiskt kan påverka utan att rubba vår grund. Men det finns också vissa där vi har överträdit de här systemvillkoren med råge. Och biodiversitetsfrågan, alltså hur arter utrotas, är ett av de absolut allvarligaste problemen. det utrotas arter med en högre takt än under den tid då dinosaurierna dog ut idag. Kvävecykeln, där ser det inte heller särskilt bra ut. Och klimatfrågan såklart. Och alla de här går att koppla till staden. Även det här med hur vi utrotar arter. Och det kan dels handla om att vi låter våra städer växa ut över områden där arter har sin sista livsmiljö. Men det handlar också om att vi i Sverige köper varor från exempelvis Amazonas regnskogar och att den skogsavverkningen bidrar där till att arter dör ut. Vi har också våra svenska miljökvalitetsmål som inte bara handlar om ekologisk hållbarhet, utan att om man börjar läsa lite mer noggrant så ser man att det finns ganska mycket av sociala frågor i det här också. Sverige har ett av världens bästa miljöledningssystem, om man ska kalla det så, på nationell och politisk nivå. Och vi var först i världen med att samla vår miljölagstiftning i en balk, miljöbalken. Tidigare så var den utspridd över en massa olika lagar och förordningar. Och det här miljömålsystemet, det är byggt så att man har ett generationsmål som är liksom det vägledande för svensk miljöpolitik. Och där skulle jag önska att det var vägledande för all svensk politik och inte bara miljöpolitiken. Och sen så har man delat in det i 14 etappmål, 16 miljökvalitetsmål som ni ser visualiserade där. Det handlar om god bebyggd miljö och storslagen fjällmiljö och så vidare. Och sen så finns det hundratals av indikatorer, alltså där man mäter hur ser det ut egentligen. Så i Sverige så har man på nationell politisk nivå valt att definiera hållbar utveckling på det här sättet. Det finns också liknande målformuleringar för hälsa och tillgänglighet och rättvisa. Så tar man de två policydokumenten och lägger dem sida vid sida så har man en ganska bra bild av hur den svenska staten definierar hållbar utveckling. Städer då? Det vet vi ju också vad det är egentligen. Men det är ganska svårt att definiera exakt vad en stad är. Och det är lite liknande hållbar utveckling. Rent intuitivt så vi känner igen en stad när vi ser den. Men vad är det egentligen som gör det till en stad? En stad är en tätort. En samling av byggnader där det bor människor. Tillräckligt många människor per kvadratkilometer för att man ska uppnå en viss täthet. Men det spelar inte så stor roll om man pratar om städer som i Stockholms innerstad eller städer som i Tyresö eller städer som i den lilla orten Söderbärken med 900 invånare där vi har vårt fritidshus. Frågorna är ändå de samma. Men när man börjar fundera på hållbar utveckling i relation till staden så uppstår en rad olika frågor. Hur räknar man stadens miljöpåverkan egentligen? Och ett sätt att göra det är att titta på de strukturer eller delar av en stad som framträder när man tittar på kartor över staden. Och då ser man att en stad består av byggnader, av olika transportsystem för bilar och cyklar och kollektivtrafik, av grönstrukturer och av vattenstrukturer. Men om man nöjer sig med det här så missar man en ganska viktig bit, nämligen de infrastrukturer som vi använder för att göra vårt liv bekvämare, men som också är viktiga för att minska miljöbelastningen av vårt liv. För ungefär 100 år sedan så var det inte så kul att bo i Stockholm. För då hade man fortfarande inte fått igång system för avfallshantering och avloppsvattenrening och så vidare. På 1850-talet så var medellivslängden för en man i Stockholm 25 år. Mycket beroende på sanitetsproblem. Vi kvinnor levde lite längre, vi fick leva tills vi var 27 om vi hade tur. Men tack vare att man tog tag i de här frågorna och byggde system för dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering och avfallshantering och så vidare så lyckades man öka livslängden och också öka bekvämligheten i staden väldigt mycket. på gott och ont. Jag har valt att använda en bild som kommer från Hammarby Sjöstad, som ni kanske känner igen som en spjutspetsexempel på hållbar stadsbyggnad. Inte för att jag tycker att Hammarby Sjöstad är ett så bra exempel på hållbar stadsbyggnad, utan för att jag tycker att den här modellen ganska pedagogiskt visar vilka infrastrukturer det är vi lever med. Och ofta tar för givna, för att vi ser dem inte. De finns liksom bara där. Vi har infrastrukturer som handlar om avfall. Hur vi ska hantera vårt avfall. Och där har vi i Sverige, precis som i hela EU idag, ett producentansvar för packningsavfall och elektriskt och elektroniskt avfall. Något som vi urusla på i Stockholms stad, jag vet faktiskt inte hur det ser ut i Tyresö, det är att ta hand om det organiska avfallet, alltså matavfall. Det går idag till förbränningsanläggningar som man gör fjärrvärme på det. Och det här är ett skäl till att den här kvävecykeln är bruten. Att vi inte återtar det kväve som finns i matavfallet, utan eldar upp det. Vi har också energi. I Stockholm och i många tätorter så är det framförallt fjärrvärme som används för att värma upp flerfamiljshus. På enfamiljshussidan så finns det en betydligt större variation. Fjärrvärme är ganska ovanligt. Istället så använder man bergvärme eller luftvärmepumpar och liknande lösningar. Miljövänlig el finns med här och det är någonting som kommer allt mer och mer sedan klimatfrågan har blivit så pass stor. Tidigare så tyckte man inte att det var så viktigt att den här med elfrågan behövde tittas på. Och sen så har vi system för vatten och avlopp. Både dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, där det också finns fantastiska möjligheter att tillvarata biologiskt material, så den mat som vi faktiskt äter och inte slänger direkt i soporna, som man kan göra biogas på. Men också dagvattenfrågan. Och dagvatten är regnvatten eller smältvatten från snö som hamnar på gator och torg. Som man kan jobba med på olika sätt. Men ytterligare en viktig del av staden som ofta glömmas bort dessvärre. Det är ju vi människor. Och när man tittar på, som jag har gjort, olika såna hållbara städerinitiativ, så är det framförallt infrastrukturer och byggnader som man tittar på. Och så glömmer man helt bort att vi människor som bor i städerna står för den största delen av miljöpåverkan. Så om man då ska räkna på hur stor miljöpåverkan en stad eller en stadsdel är, så måste man börja med att avgränsa den geografiskt så att man vet vilket område det är man tittar på. Och det kan göras på olika sätt. Man kan titta på en stadsdel eller ett kvarter. Man kan titta på en kommun. Och man kan titta på en region. Men man måste sätta någon sorts geografiska gränser. Och när man har gjort det, då kan man tycka att det bara är att börja räkna. Men här blir det ganska knepigt. För att en stad idag, sedan länge tillbaka, är beroende av det som kallas för ett omland för att försörja staden. Och det här innebär att en stor del av den miljöpåverkan som en stad ger upphov till sker inte inom stadens gränser utan utanför. Där våra varor produceras eller där energin genereras och så vidare. Och då räcker det inte riktigt med att bara titta på det som sker inom staden för att man ska få stadens fotavtryck. Om man då tittar på det här fotavtrycket, vad det kommer sig ifrån, så finns det tre stycken kategorier som står för den allra största delen av miljöpåverkan. Och det är oavsett man tittar på energianvändning, klimatgasutsläpp, kemikalieanvändning, materialanvändning och så vidare. Och det är biffen, bilen och bostaden. Det är namnet på en statlig offentlig utredning som kom för några år sedan. Och biffen, det handlar inte bara om kött utan det handlar om all mat som vi äter. Bostaden handlar inte bara om bostäder utan om alla byggnader. Och bilen, som var i mitten, handlar inte bara om bilen utan om alla transporter. Så Så det är alltså mat, byggnader och transporter som står för den största delen. Och det innebär att det är också här man har de största möjligheterna att förändra. Och faktiskt bidra till en mer hållbar utveckling. Och idag om man tittar på hur miljöpolitik och miljöbudskap sprids, så handlar det väldigt mycket om att det är vi som enskilda konsumenter som på något sätt ska lyckas rädda planeten. Genom att vi börjar köpa miljömärkta skor kanske. Eller köpa kravmärkt kött eller och så vidare. Tråkigt nog, våra totala konsumtionsvolymer är så stora så att det räcker inte om allt vi köper är miljömärkt. Så konsumerar vi ändå för mycket. Vårt fotavtryck är ändå för stort. Och vi slänger ungefär hälften av maten ni köper. Ja, men ni har säkert läst om det här i tidningen också. Det är jätteviktigt att köpa miljömärkt och ekologiskt, lokalproducerat och i säsong. Men man måste också försöka minska sin totala konsumtion. Och det budskapet tycker jag att jag hör alldeles för sällan. Så när man då funderar på vad en hållbar stad är, då måste man börja med att bestämma sig för vilken miljöpåverkan som ska tas med i beräkningen. Är det bara den som sker inom stadens gränser? När jag, om jag hade haft en bil, kör från Högdalen till Tyresö? Eller är det den som stadens konsumtion ger upphov till? Och vilka delar av staden ska tas med i beräkningen? Är det bara de som kommunen har rådighet över? Eller alla aktiviteter? Och när man bestämmer sig för det här, så det är klart att det är viktigt att titta på vad man som kommun kan göra eller vad man som kommunpolitiker kan göra och så vidare. Men man får inte glömma bort, alltså, vad är syftet med hållbar stadsutveckling? Vad är det vi vill åstadkomma? Och då tycker jag att det är bättre att sätta ett mål eller formulera ett program som även inkluderar de saker som är svåra, än att man liksom lägger dem vid sidan av. Därför att det finns ingen annan som tar ansvar för de delarna. Och sammanfattningsvis så kan man säga att det finns två huvudsakliga sätt att titta på en hållbar stad. Där det förhärskande sättet är att titta på staden som begränsad till dess fysiska strukturer. Det är alltså byggnader, det är infrasystemen eller infrastrukturerna och så vidare, transportsystemen. Men man glömmer helt bort eller definierar ut det här med människor och våra aktiviteter. Ett annat sätt är att titta på alla aktiviteter i staden, alltså allt som sker i staden. Och då inkluderar man allt som nämns i den första punkten, men man lägger också på det vi människor gör. Och det finns några positiva aspekter med att använda den första modellen. För det första så har kommunen en stor rådighet fortfarande över stora delar av den bebyggda miljön. Framförallt när det gäller byggnader och transportsystem. Och i de fallen som kommunen inte har rådighet, om man har sålt ut sitt energibolag eller sitt vattenbolag exempelvis, så är det ändå ganska få och ganska stora aktörer som man behöver samarbeta med. Och en tredje positiv del, det är att det finns en ganska god tillgänglighet på data. Eftersom det är ett fåtal aktörer så har de ofta ganska bra koll på sina system. Vattenbolag vet hur mycket dricksvatten de skapar och hur mycket avloppsvatten som kommer in och vad som finns i slammet i avloppsreningsverken. Energibolagen vet hur mycket energi som levereras vidare. Och det här med data är viktigt därför att utan data så kan man inte göra uppföljningar. Om man inte vet hur det ser ut så vet man inte om det blir bättre eller sämre, eller om man står och stampar, eller om man har löst ett problem och skapat ett annat istället. Nackdelen är då att en stor del av miljöpåverkan inte tas med överhuvudtaget. Man skär liksom ut en bit av miljöpåverkanskakan och ja, det finns ingen som tar hand om det andra. Och den mänskliga faktorn, vad jag kallar det här, glöms ofta bort. Därför att även om man kan energieffektivisera hus och bygga ut kollektivtrafiken och så vidare, så är de här strukturerna beroende av oss människor för att de ska kunna vara energieffektiva. Om man tittar på bostadshus exempelvis, så finns det många studier som visar på att det kan skilja en faktor 5 mellan hur mycket energi olika hushåll som bor i identiska lägenheter gör av med. Och då har hushållen varit lika stora. Typiskt 2 vuxna och 2 barn. Så vi människor påverkar ändå miljöprestandan av den här bebyggda miljön. Men det glömmer man också bort om man bara tittar på det här sättet. Och sen står man där och river sig i huvudet och undrar varför det inte funkar som man hade tänkt sig. Eller ytter med näven åt dumma medborgare och konsumenter som inte förstår hur de ska göra och varför. Fördelarna med att titta på alla aktiviteter i staden är det ju då att all miljöpåverkan tas med. Att den mänskliga faktorn blir central i analysen. Och ja, nackdelarna är de samma som fördelarna där. Kommunens rådighet räcker inte. Jag gjorde en snabb analys av vilka policyinstrument kommuner faktiskt har för att jobba med miljökvalitetsmålen. Och i miljökvalitetsmålsportalen så står kommunerna utpekade som synnerligen viktiga aktörer, därför att det är kommunerna som är närmast medborgarna och därmed så har man störst möjlighet att föra en dialog och påverka på olika sätt. Och det är sant, men samtidigt så tilldelas inte kommunerna någon legitim makt och några verktyg för att göra det här arbetet. Vilket såklart försvårar omställningsarbetet. Plötsligt så har man massa olika aktörer som man behöver samverka med. Det är handlare och sådana som äger centrum och fritidsgårdar och bostadsrättsföreningar och individer. Och jättebökigt blir det. Och det är väldigt svårt att få in tillförlitliga data också när man stökar till bilden så här. Ett annat sätt att förstå de här två skillnaderna, det är att tala om huruvida man har ett produktions- eller ett konsumtionsbaserat perspektiv på miljöberäkningen. Ska försöka förklara det här. Det är ganska lätt egentligen, men det tog mig ganska mycket tid att sätta mig in i det ändå. Med ett produktionsperspektiv så tittar man på miljöpåverkan som sker från allt som produceras i staden. Tänk er att ni har ett protokoll eller ett bokföringspapper där ni ska skriva upp all miljöpåverkan. Då tittar man på vad som produceras i staden och så skriver man upp vilken miljöpåverkan det har. Exempelvis så kanske man har en fjärrvärmeanläggning inom kommunens gränser som producerar energi. Och då skriver man upp den miljöpåverkan som sker av den produktionsenheten. Man kanske har en massa små industrier. Ja, då skriver man upp dem också på det här bokföringsprotokollet. Och resultatet av det, säger man sen, det är stadens miljöpåverkan. Ett annat sätt att göra det, det är att titta på allt som konsumeras inom stadens eller kommunens gränser. Och då struntar man i var någonstans i världen det här produceras. Och då tittar man på, man brukar typiskt titta på input-output-analyser kallas det. Vad vi köper för våra pengar, vi medborgare. Så kan man se att Tyresöborna har år 2013 köpt 37 532 par skor. Och skor har typiskt en miljöpåverkan som ser ut så här. Och så adderar man upp varje konsumtionsenhet. Och fördelen med det här konsumtionsperspektivet är att man då får med den här miljöpåverkan som sker även utanför staden. Medan man här bara tittar på det som produceras. Och för städer och kommuner i Sverige så innebär ett konsumtionsperspektiv nästan alltid att man får en större miljöpåverkan än när man bara tittar på det som produceras. Och den här trenden har ökat i och med att allt mer av tillverkningsindustrin har flyttats från Sverige till andra länder. Och då hamnar miljöpåverkan på de ländernas miljökonto så att säga. Även fast det fortfarande är vi i Sverige som får nyttan av det som produceras. Och jag ska bara exemplifiera lite kort hur det kan se ut när man går från produktion till konsumtionsperspektiv. Här har vi Stockholms växthusgasutsläpp, koldioxidekvivalenter per person och år. Och det är Stockholms stad vi pratar om här, inte regionen. Och här har vi stapeln som kommer sig när man räknar med ett produktionsperspektiv. Där borta har vi Sveriges växthusgasutsläpp och också produktionsperspektivet. Och ettan här står för ett-tonsmålet, att vi måste komma ner till ett ton koldioxidekvivalenter per person och år om vi ska klara våra klimatmål. Då ser det ganska bra ut, eller hur? Om man är stockholmare alltså. Om man bor i andra delar av Sverige, så vad håller de på med egentligen? Och så börjar man fundera, ja, men vad beror det här på? Ja, men stockholmare bor kanske lite mindre än de flesta svenskar. Och vi kör nog lite mindre bil också för att vi har väldigt bra kollektivtrafik. Men det är inte förklaringen, utan förklaringen är att det inom Stockholms stad gränser finns i stort sett ingen produktion överhuvudtaget kvar. Medan det i Sverige finns en ganska stor produktion av pappersmassa och stål och så vidare. Om man då går från ett produktionsperspektiv, vad produceras i Stockholm, till ett konsumtionsperspektiv. Och titta på vad som konsumeras i Stockholm, så ser den här bilden inte alls riktigt lika ljus ut. Skillnaden är en ökning på 439%. Och det här kan man ju tycka bara är en liksom sifferlek. Men det här är viktigt därför att det är baserat på ett produktionsperspektiv som man hävdar att Stockholm och Sverige har lyckats frikoppla ekonomisk tillväxt från ökade klimatgasutsläpp. Och det här innebär som sagt att den här framgångssagan faller platt. Sverige har inte lyckats frikoppla det här, vilket Sverige är ganska glada i att hävda, framförallt i olika internationella forum. Och detta trots att vi sedan 2010 har ett generationsmål som säger att Sverige inte får bidra till ökade miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser. Och den här skärpningen, jag tycker den är fantastisk. Och det är synd att se att den inte har kommit hela vägen fram till praktik än så länge. Och jag tycker man kan tolka det här generationsmålet också som att vi ska gå från en produktions- till en konsumtionsbaserad bokföring av miljöpåverkan. För att om vi inte gör det så är det omöjligt att säga om vi bidrar till ökade miljöproblem eller inte. Så ska avrunda med lite sammanfattning här. Ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Det är ingen som har frågat var den ekonomiska hållbarheten tog vägen. Den har jag stoppat in här därför att jag tycker att det är ett samhälleligt system och ingenting annat. Vi har våra svenska miljökvalitetsmål. Och för att liksom närma oss staden ännu mer så har vi också ett antal olika miljöbedömningssystem eller hållbarhetsbedömningssystem som typiskt bygger på miljökvalitetsmålen och annat arbete inom att definiera hållbar utveckling. Och på byggnadssidan så har sådana här system funnits ganska länge, men det som är nytt nu är att man har system även för stadsdelar. Man ökar systemgränserna så att säga. Om man då kopplar ner den ekologiska hållbarheten till den bebyggda miljön så kan man hitta 6 stycken olika punkter som är extra viktiga att jobba med. Dels lokala miljöförhållanden, definierat som det som påverkar oss människor. Det kan handla om värmeeffekter eller hur temperaturen är i den bebyggda miljön, buller, luftkvalitet och så vidare. Ekologi och biodiversitet. Ja, som handlar om de ekologiska systemen och biodiversiteten. Vatten som bruksvara och som potentiell förorenare. Transporter, persontransporter framförallt. Energi i byggnader. Och sen material och avfall. Och om man då ska ha ett sånt här konsumtionsbaserat perspektiv eller titta på vår konsumtionsmiljöpåverkan, så är det framförallt vad gäller material som de delarna kommer in. Och då får man se till att man räknar på de här med ett livscykelperspektiv, alltså miljöpåverkan från det att man plockar upp ett mineral i marken tills att det landar som färdig produkt hemma hos mig, tills att det sedan förhoppningsvis återvinns. Och att man tar med allt som konsumeras. Den sociala hållbarheten, om man ska jobba med den i relation till den bebyggda miljön, så handlar det om hälsa. Medborgarinflytande lyfts i väldigt många olika dokument. Privatekonomi lyfts förvånansvärt sällan, men lokal ekonomi, att man ska ha ett gynnsamt företagarklimat och så vidare, brukar lyftas. Inte heller den kommunala ekonomin brukar lyftas, att kommunen som ekonomi också måste fungera. Så vi har valt att lägga till privatekonomin här, därför att den är viktig. Tillgänglighet. Hur ser det ut för olika funktioner? Transportsystem, olika bibliotek, bostäder och så vidare. Robusthet handlar nu för tiden väldigt mycket om klimatanpassning. Hur kan vi bygga städer som funkar som livsrum för oss även i en klimatförändrad framtid? Trygghet, kulturarv, jätteviktigt att komma ihåg. Och sen estetik, att det faktiskt ska se fint ut. Att vi ska vilja röra oss och vilja bo i det här området. Så avslutningsvis så vill jag komma tillbaka till det jag sa i början, att hållbar utveckling är ett begrepp med ett syfte. Vi har skapat det här begreppet för att vi vill någonting. Och det innebär också att begreppet i sin tur ställer krav på oss. Och den första saken är att det kräver ansvar, att vi agerar här och nu och inte skjuter över det här på kommande generationer. Det kräver ödmjukhet. Allt som är bättre är inte hållbart. Och ambitioner är inte detsamma som resultat. Och den här la jag till efter att ha granskat Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Och hur de områdena gång efter annan lyfts fram som fantastiska exempel. Trots att man inte har nått målen. I Hammarby Sjöstad så är energianvändningen dubbelt så hög som målet i miljöprogrammet. Och ändå så är det målet man hela tiden kommunicerar. Och det kräver både ett personligt och ett politiskt engagemang. Det måste ske på båda nivåer. Det är inte bara vi individer som medborgare och konsumenter. Och det är inte bara politikerna. Utan vi måste göra det här tillsammans. Det var det.
Ni har hört Josefin Wangel från Kungliga Tekniska Högskolan tala om begreppet hållbar utveckling.